I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hockeyvänner, via Play Hockey Podcast nummer 371, och vi ber om ursäkt att vi har varit frånvarande några veckor. Det har ju varit sportlov och är sportlov fortfarande, men nu åker vi. Vi kastar oss ut för backen igen och skrinar loss kring det som händer i hockeyvärlden. För det är sannoliken mycket att ta tag i, och vi gör det med våra kära kollegor Erik Granqvist och Håkan Södergren. Och jag har ju förmånen att se mina två fina vänner här också. Erik, du sitter rejält påpälsad, så första frågan blir ju, hur mår du?
Ja, det är ju svarta backen här nere i Ängelholm nu. Ursäkta dig, jag kommer vara lite kraxig. Under the weather, som det brukar heta ibland när vi pratar NHL-hockey. Ja, men lite feber i familjen. Och det är ju hockeyfeber runt om i Sverige också nu när det är de här kvaldramatiken. Det var ju en 6-poängsmatch i Catena Arena. Rögle drog längsta stråt mot HV som tog ledningen då med 1-0. Men sen var det några snabba från Rögle. Och de lyckas vinna den matchen. Så nu har de ju ett glapp då på 10 poäng ner till HV under strecket. Men fortfarande så är det ju högdramatiskt då. Modo Malmö är ju indragna där nere. Men jag brukar säga så här till er, och idag gäller det. Jag kommer att hålla en låg profil, njuta av era röster, och sen så får ni ta det här i hamn.
Vi ska klippa samman alla gånger du har sagt så i poddens historia. Det är säkert i 370 avsnitt ungefär, eftersom detta är avsnitt 371. Men under the weather, det är ett väldigt, väldigt bra uttryck, eller hur Håkan?
Ja, faktiskt. För liksom, när man tänker på det så blir det ju under the weather, vad menar du? Jo, men det är liksom lite mörka moln, det är lite deppigt, lite mörkt och sånt där. Va? Så att... Jag tycker man har hört det många gånger, men det passar väldigt bra oftast när man känner sig lite sådär hängig, säger man väl på svenska rätt så ofta, va?
Precis. Du verkar inte vara så, Håkan. Du sitter där med ett leende. Vi spelar in där onsdag vid 11-tiden och det känns som att du har varit vaken i flera timmar. Hur mycket hockey har du kollat i natt?
Nej, jag kollade igenom i morse faktiskt, för jag gick och la mig rätt tidigt. Jag var på gymmet igår och fick lite ont i muskulaturen, som sagt, så att jag passade på att sova ut ordentligt, va? Det är kanske därför jag är pigg också. Jag tittar inte på någon hockey natt, utan körde sammandragen nu tidigt på morgonen istället.
Men vi kunde ju läsa i Sportexpressen här, det är ju någon vecka sedan, vi har inte pratat sedan dess i poddformat, men att du har gjort rejäla framsteg, att du kan ta på dig strumporna utan att sätta dig ner. Berätta.
Ja, det är som sagt små framsteg i vardagen, va, som man uppskattar när man blir lite äldre eller har haft en sån här konvalescensperiod. Alltså, jag har inte kunnat ta på mig strumpan själv, utan inte sån här strumpsticka, men andra tricks då med mattor och golfklubborna fick jag faktiskt vända för att använda skaftet, som du vet är lite greppigt sådär, va, så du kan få lite mer hjälp av det. Men nu helt plötsligt, va, så kan jag böja mig så långt ner så att jag kan ta på mig strumpan av sig själv. Och sen har jag börjat träna på gymmet. Jag har börjat träna med golfen, med golfsvingen. Så att nu går det framåt rätt fort faktiskt.
Ja, vi är väldigt glada för din skull. Jag måste erkänna att jag fyller ju 48 här om några månader. Jag har satt in en pall i garderoben som jag sätter mig på när jag tar på mig strumporna också. Jag vet inte, vad har du för gubbiga vanor, Erik? Är det en sån som låter när du sätter dig ner i soffan?
Ja, det är faktiskt, jag läste i någon av kvällstidningarna, tecken på att du bara blir gubbe, det är de här stönande ljuden när du gör saker. Och där, då har jag varit där i 10 år, nästan 15 år. Så jag börjar tänka på det, att inte göra de stönande ljuden, men jag upptäcker att direkt jag inte tänker på det, då gör jag det. Så att jag har en del gubbgrejer, men jag faktiskt... Håkan sa att han kan, att du kan rotera bättre nu i din golfsving, och jag börjar bli sugen här faktiskt, för att snödropparna blommar ju här och lite andra sådana här vårtecken nere i Skåne, så att jag börjar faktiskt bli sugen på att tvätta klubborna igen och börja med lite magiskt närspel.
Ja, våren ska ju vara där nere nu på den svenska rivieran. Jag skrev på Instagram med din sambo Erik, det var bara lugna grejer vi skrev om, men då sa hon det att våren är här nere. Jag la ut en bild att jag satt och drack kaffe i solen i Vallentuna. Det var ju inte jättevarmt. Jag kunde sitta där i 5 minuter, så fick jag gå in igen. Men vi ligger efter det. Men det är härligt att den har kommit där. Jag såg en bild från min polare som är greenkeeper på Växjö golfklubb. Det var grönt och fint. Så att det närmar sig den här tiden som vi tre älskar så mycket. För att då närmar sig slutspel också. Och det är det vi ska komma in på nu när vi börjar ta oss igenom hockeyvärlden också. Vi stannar lite i SHL. Du var inne och gnuggade lite där, Erik, direkt. Men jag tar oss till Oskarshamn. Det var ju möte där igår mellan Oskarshamn och Leksand. Det hände ju en liten grej där med Manta Sarmali, målvakten, som du ju känner rätt väl, tror jag, Erik. Olli Palo fick ju sig en liten näva av honom och Mantas fick ju lämna banan där. Vad var din uppfattning kring det som hände och vad tycker du om det?
Ja, för det första var det ju, jag fick så här flashbacks till Ron Hextall, som alla minns. Ni kommer ihåg att han en gång högg ner Kenta Nilsson. Kenta fick ju en svår knäskada då, men det är ju flera decennier sedan, men just det här vredesutbrottet, och den gången var det ju inte Kenta som hade varit och peta på Ron Hextall, men det var det ju. Palola körde ju en spearing in mot njuren, sidan på Armalis. Det kanske inte var så lätt att uppfatta, men det kändes som att topplocket gick och alla säkringar och allting, och han reste sig direkt då, Armalis, och drog på en vänsterkrok som träffar rakt i ansiktet. Så han fick ju jag läste om det idag som du, Nick, att han fick ju en hjärnskakning och undersöktes på sjukhus och det. Så att, nej, han har en lång avstängning och väntar mest troligt. Det här är ju flera dimensioner, det kan ju både Håkan och jag prata om, men såklart så ska man ju inte göra så. Men när han får den där speeden som säkert gör jävligt ont, och när topplocket går, då är det ju lätt att sitta i soffan och säga att men sådär. Men jag har förståelse för att topplocket går, men sen på något sätt att hejda sig, att inte dra den där smällen rakt i ansiktet, huvudet, när han inte är beredd på det heller. Det blir som en sucker punch, och det är ju väldigt, väldigt farligt. Det är en annan sak om man åker dit och ger en knuff i bröstet och sen så därifrån blir det någon form av handgemäng, men just som det här blev, då är det ju en lång avstängning att vänta.
Ja, jag såg att Adam Johansson på Sportexpressen twittrade om då att Palola är vaken och mår efter omständigheterna bra nu, så att det är ju skönt det. Men vad säger du om de här sakerna som kan uppstå, Håkan? Jag antar att du har varit med om och blivit attackerad av en målvakt också någon gång i din karriär.
De är opolitliga, så att man vet aldrig vad man kan få där. Så har det alltid varit och är fortfarande, så vet jag förstår. Men nog om det. Ja, men alltså det är i det här läget som man är. Och Leksand kanske är lite i en sån situation när man pratar om. De har haft det lite tungt på slutet, inte fått till det riktigt. Kände nog också att var lite illa ute i Oskarshamn, dit alla åker ner och plockar poäng mer eller mindre nu för tiden. Och det var ju väldigt jämn fight där, och låg ju till och med under ett tag. Så att då, det är ju lätt att känna, och Armalis har väl inte heller varit den där kanonsäsongen. Nej. Som han hade hoppats. Kanske blivit placerad av Filip Larsson där till och med. Så att det ligger väl lite så att säga i tryckkokaren där som skulle ut, va? Och då får man den där spelningen som Erik hänvisade till, som var rätt tydlig och klar, va? Som sagt, så blir det ju lätt hänt så här. Men samtidigt, så tycker jag med se att han tänker sig för lite. För att, det vet ju du också, Erik, att om du slår med klubbhandsken som målvakt, så är det per automatik 5 minuter och matchstraff. Men nu slog han ju faktiskt med plocken. Så jag vet inte om han liksom hade någon sån där baktanke med det hela, att det här klarar jag mig från, utan det här är bara liksom en markering. Och men samtidigt så får undra om det tog det så jäkla illa så att han fick hjärnskakning. Det sånt jäkla hårt slag var det inte. Och där plockhandsken är ju lite sladdrig längst fram.
Vad tänker du kring det, Erik? Och just den där hårdheten som kan bli med en plock också. Är det annorlunda nu än tidigare?
Ja, nej, utan den är ju, det är ju, det är lite grann att det är ingen tvekan om att han är jäkligt förbannad och alla säkringar har gått och nu jäklar ska han öga för öga, tand för tand. Nu ska han få tillbaka från den där tjuvspiringen då som han fick. Men det blir, han kommer inte liksom runt på högersidan med stöten, för hade han gjort det, stöten är ju spetsig och det är ju som ett vapen. Det hade ju tagit mycket, mycket värre om det var stöten, om han hade fått den typen av träff. Nu var det ju plocken, så måste ju ha tagit väldigt olyckligt så att säga. Alltså, det måste ju ha tagit, alltså, så att säga, det är ju fel ordval, men det måste ju ha tagit perfekt för att göra maximal skada så att säga. För att använda ett sånt språkbruk. Men väldigt skönt att ja, men förhoppningsvis att Palola inte får någon men av det där. För det är ju en viktig aspekt av det hela. Men sen är det ju det här med att kontrollera sina känslor. Jag vet inte hur många gånger... Ja, jag har tyvärr sagt det där många gånger att jag ska hålla en låg profil och njuta av er. Det har jag väl sagt 1000 gånger men i den här podden. Men det vi också har sagt, det handlar ju om att hantera och kontrollera
371, för... 371 har du sagt, ja, Erik. 371.
Ja, just det, för det är antal poddar, ja. Men där hanterar han ju inte sina känslor och hade ju inte kontroll på sin handling. Men som sagt, att han vill på något sätt, vad i helvete händer, vill markera, det förstår jag. Men du kan ju inte göra det. Gör du med en sån där sucker punch, då kommer du få ta konsekvenser av din handling. Och i det här fallet så väntar ju... Fredrik Norrena gjorde ju någon sån här smäll någon gång där strax efter millennieskiftet. Och han blev avstängd en 3 matcher, vill jag minnas. Och här kommer vi nog kunna blicka mot betydligt längre avstängning, upp mot 5 matcher eller kanske till och med längre om man just sucker punch, du vet själv, och för Samuelsson åkte ju på en sucker punch en gång, kom någon Ty Dome eller vem det var, Håkan, minns du det?
Ja, han har väl åkt på ett par stycken, va? Det var ju många som var ute efter honom, så att han fick ju passa sig, så några gånger var han väl ouppmärksam som sagt, men nej, han har ju fick ett par. Men han faktiskt, jag kommer inte ihåg just det inte. Men jag har ju fått en hel del spelare själv. Nej. Så kanske därför minnet har försvunnit.
Vad tror ni om avstängning då? Vad tror ni om längden?
Ja, 3-4 matcher blir det säkert. De är ju rätt så frikostiga med avstängningar nu för tiden, tycker jag. Både i Hockeyallsvenskan och i SHL. Så att det har ju blivit någon status egentligen. Eller status, någon form av ribba de ligger på. Direkt det blir liksom rapporterat och ser något sån här illa ut, va? Får lite rubriker och sånt där, så blir det ju 3-5 matcher, va? Och det kommer det här vara inom gamet också, så att någonstans 3-4-5 matcher. Det är ju 6 matcher kvar i serien, va? Det kan ju liksom,
ja, jag tänkte
ligga
precis
lite i fatet också.
Jag tänkte precis komma in mot det. Det är inte mycket kvar nu, vi är i slutspurten och 46 matcher, vissa lag har spelat 47 matcher. Hur mycket tittar du på toppen av tabellen, Håkan?
Ingenting. Nej, men den är,
eller hur?
Det är så. Ja, det är så konstigt egentligen, för att den är liksom, jag ska inte säga att den är status quo, va? Men på något vis så känns inte den så intressant, för att den här lilla spänningen med att du får fördelen i en final eller en semifinal eller en kvartsfinal och sånt här, va? Den känns inte så viktig i det här perspektivet nu, utan den här dramatiken, den handlar ju faktiskt om de nedre regionerna, vem som får åka ur, vem som får kvala och alla de här ekonomiska problemen som man pratar om som följer i kölvattnet av det, va? Så att toppen intresserar mig faktiskt väldigt, väldigt lite för tillfället. Den känns så klar förutbestämd.
Ja, men det blir ju så. Man tittar där nere, sen går man upp och säger, ja, nu är Färjestad i täten och de är ju just nu då 6 poäng för Växjö. Växjö är en match till godo där. Färjestad har spelat 47, Växjö 46. Sen är det ju Skellefteå och Frölunda, Linköping, Timrå och Leksand på 7:e platsen nu. Men det blir ju där nere där du var inne och doppade ner tårna i lite, Erik, den här bottenstriden. HV som förlorade då nere i ditt Ängelholm igår, 6 poäng upp till Malmö nu. Malmö som tog viktiga poäng. HV, Oskarshamn i kval, känns ju väldigt, väldigt troligt. Hur tänker du kring det, Erik?
Ja, och sen med André Pettersson då, lagkaptenen och deras absolut bästa spelare på på skadelistan så är det ju, det är en tung uppförsbacke för Johan Lindbom och gänget där i Jönköping. De har ju en ytterligare en så kallad sexpoängsmatch mot Modo härnäst. Och jag menar, vinner de den matchen, då är de ju på riktigt med i racet in mot 52 omgången. Men förlorar de ytterligare en sån sexpoängsmatch i och med att Malmö lyckades vinna borta mot Frölunda, Adam Werner gjorde en riktig kanonmatch. Jag satt och växlade mellan matcherna igår och såg min gamla adept från Färjestad, tog honom till hockeygymnasiet där. Värmer lite extra och se honom spela så bra. Så med Skåneögon är det ju väldigt kul om Rögle och Malmö håller sig kvar såklart. De här derbyna inbringar ju jättemycket intresse och publik och pengar och så att de kan få ihop bättre lag. Så det är ju väldigt intressant. Sen i toppen såklart, jag har ju koll på att Färjestad leder, för vi sa det inför CHL-finalen att man får ju 1 miljon drygt om man vinner serien. Men i Sverige är det ju, jämfört med Nordamerika, det handlar bara om att vinna. All about winning, eller hur? Jag hörde du var med Håkan i Hockeymorgon heter det, va, eller något sånt där, och pratade just om det. Att där handlar det ju om att vinna från att man är liten hela vägen upp. Medan här är det mer fokus på att kanske åka ur. Det är lite ett annat mindset. Men tillbaka till bottenstriden. Oskarshamn HV, blir det de två, tror du, Håkan?
Ja, det tror jag. Rätt såklart, va. Det är liksom efter 46 omgångar så har ju serien satt sig, och det finns en anledning till att de ligger där de ligger. Det är problem internt, va. Hittar inte spelstilen. Tittar du bara på enskilt antal spelare, så då skulle ju HV ligga definitivt högre upp i tabellen. Men de får ju inte ut det de har av det manskapet, eller det de hade hoppats av det manskapet. Och det, där kan du relatera lite till Rögle också, som har ungefär samma sak, skulle jag vilja säga. De får inte heller ut det de ska av det manskapet. Det är väl ett av de dyrare i hela ligan, både de och HV, va? Men får väldigt ut per poäng, per lönekrona. Så att risken är ju som sagt att de där hamnar närmare varandra, för Modo slår ju underläget. De är ju där de är, som sagt, och för deras del så en pinne upp till Rögle, va? Det ser de som en stor möjlighet, tror jag. Så att, och de är rätt duktiga på hemmaplan nu igen. De har hittat det fart, va? Så att, jag vet inte, det kommer bli tufft där. Det kan vara så att det blir Rögle och Malmö som är på plats 11-12 till slut.
Ja, men jag tycker man glömmer lite de där platserna 11-12, för det blir ju lite att Modo, Malmö, kanske till och med Rögle. Rögle ska ju bara vara i ett slutspel egentligen, men med så som säsongen har utvecklat sig för dem, så är det nästan så att man bara andas ut, att man, gött, vi klarade oss kvar. Men jag menar, helt plötsligt kan ju Rögle vara med här, eller Modo vara med i ett slutspelsrace. Man glömmer lite bort de här platserna 7, 8, 9, 10, att det är slutspelsplats också. Hur ser du på möjligheterna för att de lagen som hamnar där kan vara med och bråka om ädla medaljer sen när det väl kommer till den punkten? Vad tänker du kring det, Erik? Är det så stor skillnad upp mot topplagen?
Ja, men vi har sett historiskt, statistiskt, att det är väldigt sällan man tar sig förbi, alltså play-in och sen så tar sig lång väg in i slutspelet. Det har väl hänt någon gång. Min hjärna är lite för febrig för att kunna hitta exempel. Men däremot, som du säger, det är ju enorm skillnad på att hamna ekonomiskt. Alltså som Rögle, Roger Hansson sa en bra grej för några veckor sedan. Någon vecka sedan läste jag i HD. Daniel Roth och gänget gör ett förnämligt jobb här på Helsingborgs Dagblad, Nordvästra Skånes Tidningar. Och där pratar de om att vi ska verkligen blicka uppåt. Vi ska jaga att ta oss till play-in, ta oss till slutspel. Det blir ett helt annat sätt att tänka på, att man jagar någonting som är väldigt positivt, än att man försöker undvika det där som är förfärligt. Alltså båda kan ju vara motivation, så att säga. Både piskan och moroten kan man ju gnugga samtidigt. Men jag läste att han började prata i de termerna, att vi ska ta oss till play-in. Och går de dit, de kan sänka axlarna, ångesten är borta, och nu får de en allt att vinna attityd som kanske kan bära hela vägen till en semifinal eller någonting. Och då har du ju 10 miljoner in i ladorna. Det vet Håkan bättre, men jag menar, fullsatta Catena Arena med restaurangutbyggnad och allting. Och de får först en två hemmamatcher kanske. Det blir bara kanske en för dem i första runda, men i en kvartsfinal och en semifinal, då kan de ju bringa ihop en 5-6 hemmamatcher till kanske, och det är ju upp mot 10 miljoner i ladorna. Så det är bra att du tar upp det, Niklas, att man kan ju faktiskt blicka uppåt, både Rögle, Modo och Malmö. HV i det här fallet, de ska ju bara försöka få ett av de här lagen bakom sig så att de slipper kvar.
Ja, Eindhoven där, vi ska ha med oss också då att de har risig målskillnad då, så att det är 6 poäng till Malmö plus betydligt sämre målskillnad, så att det är 7 poäng egentligen, så att det är den här nyckelmatchen mot Modo som du pratar om. Vi följer med intresse och kastar oss mot Hockeyallsvenskan. Jag läser rangordningen i detta nu när vi spelar in via Play Hockey Podcast nummer 371 på onsdag morgon. 1 Brynäs, 2 SSK, 3 AIK, 4 Mora, 5 Djurgården, 6 Björklöven. När jag säger de där lagen, Håkan, så är det ju knappast någon skräll att de är där uppe i toppen. Men hur ser du på status för de här lagen och deras fortsatta resa? För alla de här har ju egentligen bara ett enda mål, och det är ju SHL.
Ja, men det är glasklart tycker jag, va? Och för mig då är ju som sagt den här med Djurgårdskopplingen, så är det inte så konstigt kanske att jag tycker det är mer spännande. Men samtidigt är det mer spännande, tror jag, för en rätt stor del av hockeypubliken i Sverige. För om du tittar på de där klubbarna, så är det klassikerklubbar, om jag får, om jag får uttrycka mig så. Stora publikskaror, bra arenor, för detta fina vad ska man säga, guldglanser runt märkena, runt klubbemblemen och sånt där. Så att det är ju egentligen hockeyorter och sådana föreningar som man kanske liksom räknar in egentligen som naturligt uppe i svensk hockeyhierarki, men icke så längre, va. Så att det där kommer bli en riktig, riktig huggsexa, och det gör ju ont i både hjärta och hjärna när jag säger det. Alltså, men AIK tycker jag har blivit årets överraskning med tanke på hur de har fått ihop sitt lag och hela sin klubb där. Man pratar mycket om Anton Blomqvist och så, men Pajen där som sportchef har gjort ett kanonjobb och hittat bra spelare också. Så att, jag tycker de är nästan årets överraskning. Jag hade trott att de skulle klappa igenom lite tidigare. Men de verkar hålla hela vägen ut alltså. Och Djurgården med alla skador, väldigt svårt att veta. Björklöven är ju egentligen då kanske de som man inte riktigt har respekten för ögonblicket, för de har varit väldigt svaja i år. Men när det kommer till slutspel och hemmaplan uppe i Umeå där, då kan då de ställa till det för rätt många, som sagt. Och så Brynäs då, som egentligen har allt att förlora. För att i det här läget så är det ju så att de ska ju bara gå upp. Nu har de vunnit serien dessutom. Så att deras läge så blir det, där är det lite risk för prestationsångest. De har inte varit heller så att tåget har gått så att säga rakt fram hela tiden, utan de har haft sina svackor och torska mot väldigt mediokra lag, skulle jag vilja säga, i vissa fall. Så att slutdelen av Hockeyallsvenskan och det kvalet upp till SHL, det kommer att bli det som jag tror faktiskt, fokus kommer att vara stort på det i Sverige, kanske mer till och med än på SM-slutspelet.
Ja, det är inte så vanligt att alla de här lagen, nu ska vi inte säga att de har levererat alltid. Jag vet ju också att Björklöven och Djurgården vill vara högre upp i tabellen än vad de är just nu. Men ändå att de här 6 stora, vi räknar in Mora där också, Erik, att de verkligen är där uppe i toppen, och Brynäs då bäst av alla. Men hur bra är Brynäs i dina ögon?
Alltså jag brukar ju njuta, det gör vi ju alla tre. Man har på tv, man tittar. Okej, idag är det Brynäs. Är det någon stor match, då kittlar lite extra. Annars har man på tvn och njuter av att kolla. Och också spekulerar. Hur bra kommer det här vara när det blir skarpt läge? När allt ställs på sin spets i de här avgörande matcherna som kommer här framåt våren. Och då vill man ju se att den här backen Ben till exempel, att han ska steppa upp och bli den här klippan som är klockren i försvarsspelet och hjälper målvakterna på ett optimalt sätt, och att stjärnorna kliver fram och att alla andra verkligen har köpt in sina roller och inte har börjat packa väskan, någon import här och där som redan har väskorna klarpackade, och det vill man ju inte höra talas om, utan man vill ju höra talas om att alla ger absolut allt för att någon av de här, ja men anrika föreningen ska tillbaka i det yttersta finrummet, för det kommer ju bli. Och jag håller med Håkan, jag kommer att ha ögonen på vem som vinner SM-guld, för det tycker jag, det är ju det ultimata att vinna. Men samtidigt, vilket av de här lagen kommer vi få se en euforisk Håkan på X säga att nu sjunger vi igen för att Djurgården har gått upp, eller är det Brynäs, eller är det kanske till och med Södertälje eller AIK, och Björklöven såklart. Per Kent är ju, jag tycker han är en skön färgklick. Han blev intervjuad här, om det var Kajsa eller om det var av Lars. Ja, men folk pratar om er och experter. Hörru, vi skiter i vad experter tycker och vad de pratar om. Alltså, han har ju en speciell retorik, och väldigt mycket pratar rakt ur hjärtat, Per Kente. Och sen så har de ju Lisa Miskovsky där i klacken också som otrolig musikant också. Ja, jag fastnar ofta på det, men hon är ju underbar person och riktigt bra musik. Men det var ett sidestep så att säga. Jag vill också slå ett slag i Hockeyallsvenskan för Kalmar och Nybro. Jag såg att Tommy Samuelsson fortsätter i Nybro och att de har hållit sig kvar och de är på säker mark där för nytt kontrakt och till och med teoretiskt kan jaga. Ja, men då kommer ju spela den här åttondelsfinalerna då i slutspelet om de tar sig dit, vilket de är på plats just nu. Det tycker jag är väldigt bra prestation av de klubbarna.
Jag sitter och tittar på den här tabellen här på en annan skärm och det som fångar min blick då, som sagt, det är som sagt, alltså jag är ju lite av den här gamla skolan och pratar om att försvarsspelet är väldigt viktigt. Och de klubbarna här, alltså jag räknar med i ordning från toppen då, har släppt in det här antalet mål. Brynäs 122, Södertälje 121, AIK 126, Mora 118, Djurgården 128, Björklöven 132. Det vill säga, tittar du liksom på försvarsspelet så är det rätt så lika överlag. Och offensiven skiljer lite då med antal gjorda. Men det är ju oftast den här, vad ska man kalla det, när du vinner 4-2 så kanske du vinner någon match 8-2 istället i Hockeyallsvenskan i själva seriespelet. Och det har rätt liten betydelse när du går in i ett kval och väldigt heta matcher. Utan då är det ju försvarsspelet som avgör, hävdar jag. Och det är faktiskt, det med de här siffrorna så visar det ändå på att oavsett om poängen skiljer, och det är ju inte så många mellan fyra av de här lagen, så är det faktiskt mycket, mycket tätare, tuffare och dramatiskare än vad man tror. Och jag tror också att det är oerhört svårt att tippa en seriesegrare. Brynäs, jag är inte helt säker på att de kommer gå upp, så att säga. Det är en, vad är det man säger, 70-70-historia som man...
70-70. Jesper Blomqvist.
Christer Abrahamsson, det är en 70-70-historia.
Ja. Men det är också så sen, det här med rutinen. Jag tänker på Djurgården, nu börjar Kryger komma tillbaka, kaptenen. Du har ju rätt mycket... rutin i ett sånt lag också där. Det finns ju i Brynäs också. De vet ju lite vad det handlar om, även fast de inte har gjort den här resan då.
Ja, Björklöven, de har ju kvalrutin från de senaste 5-6 åren. Va? Så att Mora har varit med upp och ner och varit med i de här lägena. AIK är ju hungrigast kanske, de här som har minst rutinerade spelare i den fallet. Men har en organisation och ett lag som är på uppåtgående. Va? Så att incitamenten för de här klubbarna att kunna gå upp och alla tittar ju upp mot Brynäs, va? Den är rätt så stor. Så att jag tror som sagt att det kommer bli oerhört dramatiskt.
Jag är inne på din linje också. Det kommer smälla ordentligt och intresset kommer vara skyhögt för det där slutspelet i Hockeyallsvenskan. Och sen är det ju att det florerar ju rykten, och ett rykten är ju nästan mer ett rykte då när man lever i den här hockeybubblan. Anton Blomqvist, AIK-tränaren, som vi gillar väldigt mycket. Han var ju gäst i NHL-studion och gör ju ett otroligt bra intryck och lyckas ju bra på bänken också nu då, att han ska stå i HV:s bås nästa säsong. Vi säger att det är ett rykte än så länge, Erik. När det kommer ut såna här, du har ju själv varit mitt i en organisation där man ska formera och vara bäst när det gäller ett slutspel. Hur mycket påverkar allt som sker bakom kulisserna nu? Och just i det specifika fallet?
Det påverkar... Det blir mer turbulens nästan utanför än vad det blir i. Ja, det är ju det att det blir mycket frågor och skriverier och så. Och ju mer det närmar sig... Vi minns i färskt minne, kommer ni ihåg den här säsongen, säsong 14-15, när det ryktades om att Alsenfelt hade skrivit på... han spelade i Leksand men hade skrivit på för Malmö. Minns du det?
Jag minns.
Och då blev det ju väldigt, väldigt mycket snack om det. Och frågan blir ju lojalitet. Det var det jag var inne på tidigare. Och det är ju bara... Det som jag vet, utan att nämna namn, en riktigt bra klubbledare brukar ju adressera det här och säga att ja, men vi har hört att du har skrivit på där. Stämmer det? Ja. Är du helt committad att göra allt du kan med varenda cell i kroppen för att hjälpa oss? Och svarar man då ja på det, bra, då är du med på båten, nu kör vi. Eller så får man ju, nej, jag vet inte, ja helvete, fan vad besviken, men då kan du inte vara med i vårt lag. Alltså det blir ju lite, och jag tror att om det nu stämmer det här med Blomqvist, de här ryktena som går att han ska vara assisterande, tror jag då, i HV nästa år, då är det ju bara, för honom är det ju, ja men, det är ju också en professionalism att ge absolut allt man har för att föra upp AIK. Och sen så kommer man ju såklart sitta och hålla tummarna för att HV också klarades. Men problemet är ju att ja, i det här fallet så blir det ju inte problem som det blev för Alsenfelt på det sättet. För då möttes ju de två lagen. Här kan ju till exempel AIK ta sig upp och HV stanna kvar. De kommer ju inte att mötas, eller hur? Briefa mig nu med hur det kommer se ut. Du gillar ju kvalserien, Gide, men det är ju några år sedan.
Nej, nej. Du är ju helt rätt inne på det. De kan ju inte mötas här nu. Jag menar, AIK kan ju vinna Hockeyallsvenskan slutspel och så går de ju upp i SHL då.
Exakt.
Och medan HV då kan ju åka ner, så han kan ju byta att AIK tar sig upp till SHL medan HV då trillar ner i Hockeyallsvenskan. Så att, man vet ju inte riktigt hur det blir där. Men jag är inne lite på det också. Är det inte en jäkla skillnad när det handlar om en tränare ändå? Vad känner du, Håkan? Det är ju, en spelare kan ju vara där. Helt plötsligt får du en skada som håller dig borta ett halvår. Här är ju ändå en tränare som måste ju vara lättare för honom att fokusera på rätt saker ändå.
Ja. Men ändå inte, om jag säger så. Jag tror att det har kommit så långt. Alltså, många fall så har den här diskussionen... Ja, men i många fall har den här diskussionen kommit upp mycket beroende på de här transatlanterna som man alltid hävdar att de spelar alltid för nästa kontrakt. Och så fort de har nästa kontrakt så märker man liksom att de kanske tappar lite intresse, har liksom, de har säkrat sig för nästa år ändå, så de har fortfarande kvar ett jobb och sånt där. Men jag tycker den problematiken har försvunnit lite, framförallt i Sverige. Med tanke på att här byter man klubbar så ofta nu också. Vi ser mellan klubbarna i respektive serien så flyttas det spelare om det inte går upp. Och just en tränare är så beroende av egentligen att ha en oklanderlig CV. För att får du en av de här plumparna i protokollen som kan hänvisa till exempel att du har skrivit ett kontrakt med en annan klubb, vilket inte varken är omöjligt eller kanske ändå mer troligt att man har gjort, för att bra tränare växer inte på träd, vilket innebär att de söker man upp rätt så tidigt och säkrar rätt så tidigt. Men som sagt, CV:n är oerhört viktig för en tränare, och just förtroendefrågan ifrån klubbledningen kontra en tränare är lite mer av en essentiellt vikt än en spelare. Så att jag tror inte det har någon betydelse, utan här lever man för att vinna den säsongen man har startat och bära den i mål. För det är både som sagt på CV, men framförallt i samvetet, så är det oerhört viktigt för en tränare.
Exakt, och sen är det så att när man också vet men slutet på maratonloppet är där, då kan man ju kräma ut allt man har det här sista varvet på inne på arenan, så att säga. Om vi använder den metaforen, och Blomman i det här fallet då, om han vet, det är klart, som Håkan säger, ofta skriver man ju på kanske avtal i december, januari, börjar få förfrågningar, och såklart lockande för honom att ta nästa steg och vara i en, förhoppningsvis då med hans ögon, en SHL-organisation då i form av HV71 nästa år. Men vill ju avsluta, han är mitt i karriären och man står ju för vissa saker, och förhoppningsvis så verkar han stå för att ge 100% där han är just nu. Och sen så kan han ju bli en sån som, ja, men som man har sett många exempel, när man kommer till en ny klubb, det går ganska fort att få hjärtat i den klubben. Jag menar, när jag kom till Färjestad, jag visste det var sista säsongen i Rögle, jag hade blivit värvat i Färjestad vid jul där av Håkan Loob, då ville jag ju ge allt sista säsongen i Rögle och kommer in där och försöker lära mig allt om Färjestad, och då blir det ju klubben i ens hjärta väldigt fort när man kommer in i sin nya familj. Men just nu så är det till Håkans förtret i AIK Anton Blomqvist har sitt hjärta.
Ja, och vad han har sitt hjärta, det är en annan sak. Men det var han har sin yrkesgärning. Det är väl det som avgör. För att det är ju som sagt, det är ju ett yrke det här om man gett sig in på. Men jag tänker säga, när det handlar om det här så är det ju ofta så att tränarna har agenter också som hjälper dem. Och det finns ofta klausuler. Och det, som ni sa där, det kan ju faktiskt ponera att det händer. Att AIK, SHL och HV i Allsvenskan, då kan det ju vara någon klausul som utlöper, och vilket innebär att han har en väg ut, eller rättare sagt att han kan vara kvar. Så att, det där kanske man kan spekulera i lite mer också, men det är säkert, man har nog tänkt på flera scenarios i det här fallet.
Ja, jag tror det jagas tränare rätt flitigt där, att Niklas Pajen Persson som du nämnde då är på jakt, och det finns ju del intressanta namn. Johan Hedberg går väl sysslolös nu då sen han lämnade Örebro. Så att det är ju en del tränare som säkerligen kan tänka sig hoppa på vissa uppdrag. Jag ska inte tvinga er tippa vilka som vinner Hockeyallsvenska slutspelet. Vi tar det lite senare. Det känns ju helt jäkla omöjligt att hitta en favorit där.
Är inte det klart redan? Nej, jag bedömde AIK för att de är med där uppe. Nej, men att de är med där uppe, det är ju bara, det är en sensation egentligen att de är det. Men att Djurgården vinner det där slutspelet, det vet jag.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi måste ju också passa på att nämna den här Djurgårdströjan som nu finns i Djurgårdsshoppen och på nätet också. Nummer 22, Håkan Södergren, Adidas, CCM. Vilken grej, vad var det som hände där, Håkan?
Nej, det är ju sån här jubileumströja. Det är ett antal år sedan den användes. Och då var den faktiskt med den så kallade jokern runt klubbmärket, vilket var en jäkla, vad ska man kalla det? Det var ett uppståndelse runt det. Heraldikerna i Djurgården och allting hade godkänt det här att man fick utnyttja klubbmärket på ett visst sätt. Tipstjänst med Lars-Gunnar Björklund och Gunnar Lundström, som då hade agentturen för Adidas i Sverige, gick in och gav Djurgården ett bud på den där tröjan. Och då blev det så. Då var det de originala Djurgårdsfärgerna, som du vet är ljusblått, mörkblått, i dräkterna från fotbollen. Så att då hade vi dem under två säsonger, tror jag. Jag var kapten i en av dem, tror jag, också. Sånt där. Så att den frågan var om de vi, när de skulle börja sälja den här. För att ett syfte är ju som sagt också att fondera pengar till trygga idrottsplatser. Ett projekt som Djurgården är inblandad i. Så då gjorde jag det enklaste man kan göra. Jag sa, ja visst, jag ställer upp.
Du såg grym ut där. Jag kan säga att det var inte så jättemycket spring efter den där tröjan när jag var i Globenområdet i lördags, var det ju. AIK skulle spela fotbollsmatch på Tele2 i Svenska Cupen. Så det var ju AIK överallt och det var Djurgårdskoppen öppen. Och där hängde då tröja 22. Väldigt, väldigt läckert. Så jag var inne och tittade lite och kände på den, Håkan, i alla fall. Annars var det tomt i butiken den dagen. Men jag gissar att den säljer bra. Vi kan väl fråga våran vän.
Det var inte pilkastning på den från AIK-supporter då? Var inte pilkastning från AIK-supporter? Det brukar det vara.
Inte den här gången. De kastade väl mynt på den? Gjorde de inte det, AIK-supporterna, när du var på Hovet och jobbade med Hockeyallsvenskan eller kvalserien?
De har kastat både det ena och andra på mig genom åren. Så det är som jag säger. Jag låser alltid bägge dörrarna i bilen när jag åker igenom Solna. Så stannar jag inte vid några rödljus, utan det är bara full fart rakt igenom.
Ja, jag tror det var jag som var projektledare där. Det var inte jättesmart att sätta dig kanske på AIKs hemmamatch där nere vid Sarge. Men ja, man lär sig så länge man lever. Du, en annan sak jag bara noterade det. Jag följer ju Alvesta SK, ett Kronobergslag. Hockeyn är stekhet i Småland. Det har ni ju koll på. Och Alvesta har ju plötsligt gått hur bra som helst. Så de försöker ta världens snårigaste väg. Erik, vi brukar ju prata om att det är komplicerat med kval hit och dit mellan SHL och Hockeyallsvenskan och allting. Men att ta sig från Hockeyettan upp, jag tror det var lättare att vara med på den här rymdfärjan som nyligen då anlände tillbaka till jorden än att ta sig från Hockeyettan upp till Hockeyallsvenskan. ASK har spelat 700 serier just nu och så slutade de trea efter Troja och Borås. Och helt plötsligt nu så var det någonting nytt då från den Hockeyettan vårserien. Så hamnade de i något annat slutspelsaktigt och mötte Borås igen då, två dagar senare. Och sen ska det komma någon kvalserie efter det och sen händer väl någonting ytterligare innan ett hockeyettanlag kanske har möjligheten att spela vidare. Ja, det är väldigt snårigt. Jag förstår inte, dels hur de får runt ekonomin, det får de väl inte hockeyettanlagen. Men hur supportarna hänger med där egentligen, det är helt galet. Har du noterat, Erik?
Ja, eftersom Boden, min moderklubb, också är ju De är ju där i de regionerna och drömmer om att ta sig uppåt. Men som du säger, det är bara ett lag till slut som tar sig upp. Och det är ju en snårig stig för att beskriva det på ett snällt sätt. Det är ju oerhört svårt. Men drömmarna lever, och det där är ju rötterna för svensk hockey på många sätt. Det är många som går ifrån att spela junior, kanske J18-spel, lite J20, och sen ut i hockeyettan och ta sina skär vidare i karriärerna där. Och, ja, det har varit mycket snack, men på något sätt göra om systemet och få till det så att mer resurser hamnar där nere. Men det är ju en hel podcast vi kunde prata om det. Men vad kul att du tar upp det ämnet.
Ja, jag vill inte låta produktig heller, men det kommer nog bli en kvalserie till slut då med, är det inte så, med det, Östersund, så det, ja, och Västervik. Precis. Så att det är väl två lag i alla fall av alla de här 100 som är i hockeyettan. Okay. Så kanske, men jag vet inte, eller om de där hockeyallsvenska lagen spelar en direkt avgörande. Där måste vi forska lite mer i, men jag tror att det blir en kvalserie till slut. Troja är väl där i alla fall och hugge anrika, Troja Ljungberg. Patrik Rossi har varit sportchef, han skulle lämna och bli mäklare i Spanien nu istället.
Jag såg det.
Det är ungefär precis samma uppgift. Det är samma, det är samma arbetsuppgift. Det är köpa och sälja saker, va?
Han och Mattias Goncha, gamla tidiga fotbollsspelaren, han är ju också mäklare i Spanien. Men deras jobb har ju blivit mer, jag läste en artikel, lite off topic kanske för att jag är lite febrig, men det var någon familj som ägde ett hus där nere. Då var det någon inbrottstjuv som hade tagit sig in och belägrat lägenheten och vägra lämna det. Och då tänkte jag, fan, skulle det hända dig, Gide, då får du tillkalla Håkan och hans vänner från 80-talet för att göra rent där borta.
Ja, det är helt, jag har också hört om det, det är helt otroligt. Helt plötsligt, även fast du äger det, så kan du inte slänga ut den där familjen eller vilka det är som har flyttat in. Det är ju otroligt märkligt. Ja,
men man får Patrik som Gross får höra av sig.
Ja, man får göra som direktör, man får ha vakt utanför sitt hus, sommarhus i Spanien, helt enkelt. Är det inte så, Håkan?
Ja, men nu har jag inga hus i Spanien, så jag behöver inte bry mig om det, va? Så att, det är väl närmast så att jag hyr. Jag åker faktiskt på tisdag, grabbar. Jag har golfrunda onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag, måndag, så åker hem tisdag igen. Men jag vill inte, jag vill inte prata om det, inte.
Är det Portugal?
Nej, jag säger så, bra för Zetterlund. Var ska du någonstans? Jag ska till Spanien, så var någonstans där då? Portugal.
Rolf Zetterlund och Abris nämnda i samma podcast nu, som växlar in mot hemmaplan, den liga som vi känner bäst nu eftersom vi hårdbevakar den, NHL. Det är trade deadline i fredagen den 8 mars. Det närmar ju sig nu då, det är ju en och en halv vecka kvar.
Kvinnodagen
stänger där. Ja, det är så också kanske. Det är bra att du har koll på det, Håkan. Yeah. Hur mycket förväntar du dig att det kommer hända, Erik, närmaste tiden i NHL?
Det har varit väldigt mycket rykten, och ni kommer ju göra en NHL-studio på söndag där ni kommer ta upp det här ämnet och prata. För det som, i stora drag så är det är ju lag där fönstret är öppet för att vinna Stanley Cup. De vill ju förstärka sina lag och kanske göra sig av med lite framtid i form av prospects och draftval. Och sen är det de som är avhängda som gör tvärtom. De kan skeppa iväg spelare och resurser för att få in framtid i form av draftval. Det är det som är. Men det går ju mycket rykten, framförallt runt Jakob Markström. Han som är så bra, återigen, hade lite tyngre säsong i fjol. Men nu är ju han högaktuell för lag som är i skriande behov av målvakter. Till exempel New Jersey Devils, som visserligen vann i natt med 7-2 med Nico Dos mellan stolparna. Men Dås, Akira Schmid och en skadad Vanecek kommer de ju inte vinna någon Stanley Cup med. Så att på något sätt Fitzgerald, GM:en där, lyckas få in Markström i organisationen. Calgary behåller en del av lönen, och så får man då ge framtid i form av draftval och kanske en sån som Alexander Holtz till exempel i utbyte plus lite till. Men det här kommer ju bli väldiga spekulationer. Det är några spelare som är ute. Det är Jay Gensel, Pittsburgh. Det är Noah Hanifin, mycket rykten ut honom. Jacob Chychrun också till exempel. Ottawas stjärnback. Tarasenko är en sån också som skulle kunna bli förflyttad. Och i och med att Hampus Lindholm har en underkroppsskada i Boston, så är det lite spekulationer där. Om, till och med att Linus Ullmark, de har ju Swayman Ullmark, det är ju det bästa målvaktsparet i NHL. Att det är ju kanske för mycket av det goda. Så varför inte Ullmark till Devils och säkra upp den posten för många år framöver med en av världens bästa målvakter. Och sen så kan Boston få någonting utbyte och på något sätt kanske Boston vill förstärka på någon position. Det är mycket spekulationer. Du får gärna ta vidare, Håkan.
Ja, det, jag kan ju göra det i och för sig. Men spekulationer kommer ju mycket av just som du säger. Att det är många som känner att de har en uppsida kvar. Va, men att det fattas då liksom någon central pjäs. Om det är en forward, back eller målvakt. Det varierar lite. Rangers ska ha en tredje center, säger de, som är bra. Devils vill ha en målvakt. Det finns ju andra lag som är ute efter precis samma typ av pjäser. Så att det är spännande. Och det som egentligen är lite... som gör att det här blir ännu mer svårtolkat än tidigare säsonger, det är ju så att vi inför nästa säsong går in i ett annat läge i den här cap-hitten, det vill säga att du har större löneutrymme, du får 4 miljoner till som du kan leka med, 4,5 miljoner till ungefär, och det innebär ju också att du kan ha råd till exempel som du kanske inte hade lite tidigare att plocka spelare med kontrakt även inför nästa år. För det har ju nästan alltid varit så att man har försökt ha spelare som inte har något kontrakt kvar efter den här säsongen, för att man då ska kunna ha lite mera leverage eller lite mera frihet att kunna förhandla och bygga om sina lag. Men nu försvinner den, eller rätt sagt, man behöver inte ha lika mycket hänsyn till just den delen. Och det gör då som sagt att spelare typ Ullmark, som har ett kontrakt med rätt så bra cap hit så att säga, ändå kan vara intressant. Och det gör ju som sagt att många av de här vad kallar man dem? Assistant coach eller assistant general manager, som egentligen är bokförare på vad heter den, Excel-arket, för att se hur mycket man har i truppen så att säga på den här matchen, för att man inte får böter, för går över den här capita så får du böter inför slutspelet, för i slutspelet så är det ju fritt som vanligt, och då faller ju det där lite, va? Så att jag tror att den här marknaden om spelarbyten kommer att vara bland det intressantaste som har varit de senaste 3-4 åren. Det är säkert någon sån här blockbuster trade. Och som sagt, många av de här lagen som kämpar upp i toppen, för det är ju rätt många nu som ligger rätt så tajt där, de kommer att leta spelare så att det bara skriker om det. Så att Toronto, Rangers, några av de här lagen som har kassan full, behov av spelare och kommer göra vara aggressiva, tror jag, i deadline.
Men just som man tittade på Rangers i fjol, var det ju lite, man gjorde ju en liten chansning ändå, det var väl Kane som kom in, Tarasenko var ju där också, det gick ju inte alls då, de åkte väl i första omgången mot Devils, som inte jag minns helt fel nu, bara tar det på uppstuds. Hur tror du att de resonerar den här säsongen nu när man har gått så här jämnt och bra under hela säsongen, Erik? Att göra någon sån här stor grej bara för att gå för det slutspelet?
Jag tror att de kommer definitivt försöka göra någonting, men inte med, jag menar, Patrick Kane var ju jättehämmad av sina höftproblem han hade och så. Det ser ju mycket bättre ut nu efter den här operationen han har gjort. Nu kan han spela ohämmat, men så det lär de sig nog av läxan, men som sagt, när fönstret är öppet och som Rangers fall, som har det här laget, Shestjorkin i målet, han är på Vesina klass igen. Han har ju varit helt enastående de sista veckorna. Och det är ju bara att gå all in för att vinna. De åkte ut i sjunde matchen mot New Jersey Devils i fjol i slutspelet. Så definitivt så kommer de att leta efter någonting, inte på målvaktssidan dock, men det är ju försvarare eller någon som stärker ytterligare bredden. Vi pratar ju ofta om det, de som vinner, de har ju den här bredden och djupet i laget, och det måste man ju se till att ha både på forwardsidan och backsidan, och ibland även målvaktssidan, att man har en bra backup eller en fjärde, femte målvakt som Vegas hade när Aiden Hill spikade igen när man vann senast mästerskapet. Men det blir jätteintressanta dagar fram till 8 mars 21.00 när transferfönstret stänger svensk tid.
Alltså Rangers-situationen är ju rätt så klar och tydlig. Där gjorde man ju så med Bonino, för man trodde man skulle få tillbaka Schüttel. Schüttel gick sönder efter första träningen där borta, så att de tappade ju två center där. Nu har de Goodrow som går center mellan de här två nya Twin Towers som det kallas i New York då. Edström och Rempe där. Fantastisk formation egentligen. Men de är ju rätt klara och tydliga med att de måste få in en center just för att hitta en ersättare till Bonino Kytel om man är med på det. Plus att de har lite möjligheter till det också. För de har en trupp som förutom den positionen egentligen kan gå hela vägen redan nu. Så att de är då kanske de som är definierat enklast att följa va? För att de ska ha en center, punkt slut.
Och där är det ju Alexander Wennberg. Seattle har fått förfrågningar både på Jordan Eberle, Alexander Wennberg bland annat från klubbar. Och som Håkan säger, i och med att Skyttel som var så bra innan skadan och att de har de två tappen nu som Håkan nämnde, då är det ju, då kommer de ju få frågor om centerpositionen. Så det blir spännande att följa. Jose Saros också i Nashville har fått, Nashville som är under ombyggnad, även om de har sin toppkedja med Nyqvist, O'Reilly och Forsberg som är riktigt, riktigt vassa, så går det ju till och med rykten om Saros att de är villiga att trada bort honom om de får rätt, så att säga, tillgångar i utbyte. Så,
en hel del målvakter.
Va?
En hel del målvakter som det surras om. Jag tänker det du säger om Markström, det måste vara rätt svårt för Calgary också. Jag menar, Calgary är lite som i Devils position. Man är inte så långt ifrån. Man är precis efter Nashville i wildcard-ligan där. Men det är 5 poäng. Men man har väl en match till godo också. Och likadant om man tittar på Pittsburgh, Islanders, Washington. De har ju fortfarande såklart att de försöker ta det där greppet för att klättra sig uppåt. Den här trade deadline, den kommer ju närmare och närmare. Medan de då kan gå nästan till match 80 kanske innan de vet vad som gäller. Så att det var så jäkligt lurigt läge som GM att sitta där och hålla på och lägga det här pusslet.
Ja, men jag tror att vi ska veta att de är rätt så duktiga på det de gör, de här killarna. De har varit med lite och de är rätt cyniska också. De inser det som sagt att en, två omgångar. Jo, det kan passa vissa klubbar att gå det, men i längden så har de inte möjlighet att vinna. Vilket innebär att då är det ju faktiskt ingen anledning att hålla på och förlänga säsongen, ha kvar dyra kontrakt med spelare som inte visar att de kan leda klubben så långt som de önskar. Utan då är man faktiskt kallt affärsmässiga. Då köper man en ny produkt istället för att försöka få den och forma den så att de har blivit bra. Sen har de ju, som vi vet också, oftast med 2, 3, 4 års perspektiv draftat spelare som man har i systemet som man ser kan vara arvtagare. Så att bilden på och beslutet om att sälja och köpa spelare, det inbegriper en mycket större diskussion än vad vi gör, som sagt, i förhållande till tabellsituation och sånt där. För de lägger in alltså 2-3 års framtid i den här diskussionen just om vad de får. Saros är ju som kille som de ser, det är samma som Markström här. Man ser att man hittar andra målvakter, och framförallt har de här målvakterna inte gett oss det vi hade hoppats, det alltså att de skulle ta över. Och nu ligger ju både Calgary och Nashville och liksom vippa på det där, och de skulle komma och ta sig till slutspel via wildcard. Så att det blir intressant att se om de två klubbarna liksom vågar skeppa egentligen sina egentligen bästa keeprar och några ligans bästa keeprar när de är i det här läget.
Ja, det är delikata situationer. Jake Allen är också en sån som, på tal om målvakter där. Jakob Josefssons tidigare rumskamrat Adam Henrik går det ju rykten om. I Anaheim som är avsågade där. De får njuta av Leo Carlssons straffar och har ju en framtid i Leo och Terry och några till. Men Adam Henrik är ju en sån där perfekt spelare som till exempel skulle kunna förstärka Rangers. Slänger ut det namnet också. Anthony Manta, just nu i Washington, tidigare Detroit, också en spelare som det ryktas runt. Och Frank Vetrano, veteranen. Frank, där har du fått lite namn nu, Niklas, så du kan ta hem till Vallentuna och reflektera över vid poolen, i vårsolen.
Du vet, min hockeyhjärna, poolen den är stängd ett tag till hockeyskridskåren istället. Men du vet, min hockeyhjärna är bara så, tänk en sån som Niklas Bäckström, hur mår han nu? Ingen som vet någonting. Höften kanske är bra.
Jag tänker säga det.
Dyker han upp?
Washington är ett av de här lagen som man undrar vad det händer också. Just utanför rinken, men på rinken också. Det är ett ålderstiget lag som inte kommer gå till slutspel, gör hyfsat ifrån sig. Men alltså, när säger man att det är stopp? När ska man gå i en ombyggnad? För att den är ju ganska tydlig att den behövs. Pittsburgh, samma sak. Alltså jag tror av Pittsburghs fem bästa poängplockare så är fyra stycken de här klassikerna då, med Crosby, Malkin, Letang, va? Och sen är det Erik Karlsson, och sen har de Gensel där mitt i hela som de funderar på att trada bort för de inte har råd att behålla. Så att det är klubb som också är lite halvkris. Tampa, vet ni att det skiljer 40 poäng mellan Kucherov och Braden Point, och det skiljer 50 poäng mellan Braden Point, eller förlåt, mellan Kucherov och Stamkos. Alltså de har ett enormt stort glapp i sitt klubb första formation till resterande. Vad gör de då? Vasilevski ser inte ut som han var de tidigare säsongerna heller. Va? Så de tre klubbarna, där är det intressant att följa. När och var och hur tas beslut om vad som ska göras?
Som Rangers gjorde för några år sedan. Kommer du ihåg när de gick ut med det här pressmeddelandet att vi är under ombyggnad? Och det är ju inte kul att höra för en sån som Henrik Lundqvist och de här extremt tävlingsinriktade som drömmer om Stanley Cup. Men det som Håkan säger, det närmar ju sig såklart då. Och Washington är ju definitivt i de trakterna nu. Och några andra klubbar också. Så. Niklas, det här var ju väldigt trevligt. Vi närmar oss en timme, säger jag här nu som producent. Vi har några minuter till.
Ja, vi har det. Verkligen. Men jag säger bara också, spela Kucherov som man gjorde i söndags när vi följde dem i NHL-studion mot just Devils. Då kan de vinna ändå. Det spelar ingen roll om det skiljer 50 poäng. Det är rätt naturligt att det gör det nästan. Med tanke på den hockeyn han lirade. Han var ju tecknad. Han lirade på en helt egen nivå. Över 100 poäng här nu. Nikita Kucherov. Men du, en annan som har varit i blickfånget i NHL är ju Matt Rempe som har kommit in i Rangers. Debuterade väl i utematchen, gjorde han inte det? Tror jag tog en fight där mot Matt Martin. Så har det varit en fight till och han har gjort en liten tjuvsmäll på en annan lirare också. Och har ju blivit en stor publikfavorit där i The Garden, och Rangers, de älskar ju det här såklart. Men man undrar ju också, hur fasen ska det här gå för den här killen, ung som han är, och han lever livet, han säger det här är min dröm och allting. Men ni såg hur han såg ut nu, va? Efter senaste matchen.
Farligt.
Ja, men vi har varit inne på det här med psykisk ohälsa och allting, Erik.
Ja, men det farliga är ju att han gör ett sånt där impact i fjärde kedjan där tillsammans med Elström, och men just det här att han inte kan säga nej, han säger ja. Han fick ju enormt mycket stryk, var det mot Columbus där, där man såg att han var grogg efter den fighten, och sen så dök han upp på träningen efteråt och såg ut som en orch i Sagan om ringen typ. Alltså, det är ju, jag tänkte direkt också, nej, det här måste vuxna i rummet, alltså i form av ledare och rådge sig att, men du behöver inte tacka ja till alla fighter. Nu gjorde du det där direkt, men nu koncentrerar på att spela ett hårt och tufft spel, men du behöver inte hålla på och slåss varenda gång någon utmanar dig. Så, och dessutom är det här med hjärnskakningsproblematiken, att undra verkligen om han var redo att dels spela vidare men sen kunna träna dagen efter när han har varit så groggy. Gick han verkligen igenom hjärntrappan? Det är ju den typen, det är väldigt lätt att man dras med i entusiasmen och allting, men sen får man betala ett fruktansvärt högt pris. Och det här är ju lite old school, han representerar ju en old school variant som egentligen är på väg ut ur ligan, och det är det som gör att han får ju verkligen spotlighten på sig och man tänker, oj, wow, vad är det som händer här? Men som sagt, det kan gå väldigt fort in i mörkret om de inte är varsamma och också hjälper killen att säga att du behöver inte hålla på och fightas nu. Nu gjorde du det, utan nu se till att spela hårt och tufft och bidra till spelet för att vi ska kunna vinna matcher. Vad säger ni andra?
Jo, men det stämmer ju, det tycker jag också i stort. Va? Det är han själv som utsätts för störst fara av sig själv genom att liksom köpa den här idén om att han är en slags kämpe när han kommer upp. Utan om han fortsätter vara stor och stark så har han en möjlighet att hålla sig kvar där. Men annars är han så att säga en del bara i den här hockeybusinessen som kommer att försvinna rätt så omärkt eller att vi märker inte när han försvinner, bara för att då har man använt det man behöver för honom nu. Både han och Edström som är uppe nu till exempel, de är ju där av den anledningen att de har ont om folk, de har mycket skador, de behöver billiga ersättningsspelare. Och så hittar de en sån här kille då som både blir en profil va, men samtidigt ser en chans att komma in i ligan på lite annorlunda sätt än kanske man gör nu för tiden. Men stora starka spelare som kan både spela och slåss, de har sin brukstid i NHL-lag av den här anledningen, för att de skapar en bläst runt det. De skapar lite ytor och de skapar liksom ett litet go i laget. Plus att vissa av de här stjärnspelarna, vilket Rangers har rätt många av, får lite skydd. En som egentligen kanske tjänar mest på det här, det är Trouba. Trouba behöver inte gå upp och markera lika mycket i förhållande till sina lagkamrater längre, utan nu är Rempe där och får ta den smällen, och det kanske han kan göra bara 8-10 matcher till, sen är han borta en sväng. Så att det är lite cyniskt användande av människor på det sättet i NHL.
Nej, det är det jag kände också. Det är 2024 nu. Det känns som att vi är tillbaka på 70-80-talet. Liksom det. Men det är, vi får hoppas att de vet vad de gör och att han också då kan resonera klokt där. Det får vi sannolikt göra med Trampy, för det har blivit en profil där. Helt klart. Vi har samtalat mycket. Vi vill också bara skicka iväg en pucket. Grattis till OS-laget som vann guld igår då. Tisdag så var det exakt 30 år sedan guldet 1994 i Lillehammer. Efter den där makalösa straffdramatiken när Foppa satte sin straff. Salo gjorde den där enorma räddningen och Sverige vann sitt första OS-guld. Besegrade ju Kanada i den finalen. Vet ni vilka de besegrade i semifinalen? Ryssland. 4-3. Förlorade faktiskt mot Kanada i gruppspelet och spelade bara 4-4 mot Slovakien. Så det var inget sånt där guld som alla bara hade räknat hem innan. Vad minns du av det,
Slovakien var ju... Ja, Slovakien minns jag, för det var ju första gången de var med liksom i en ordentlig turnering. De hade ju kvalat sig upp och kvalat sig in på den där turneringen. Va? Och där var ju då Peter Stats nu med. Och det kommer jag ihåg. Det var läckert att se liksom, när de fick komma in. Nej, så kommer jag ihåg faktiskt mest av det här. Jag jobbade som sponsoransvarig för bland annat 3 Kronor på Svenska Spel, eller dåvarande Tipstjänst.
Klart du gjorde.
Ja, och Lars-Gunnar Björklund som var min chef var ju då i Lillehammer. Så han ringde och frågade, ska du komma över och titta på finalen? Eller ska du vara hemma? Så ringer jag dig efteråt, så får ni ju liksom fixa ihop då hemkomsten, firandet om vi vinner eller för silvermedaljen. Och det kanske låter konstigt, men så, nej, jag blir hemma, så jag orkar inte åka dit och titta. Så, så att jag var hemma och jag fick då skitjobbet på kvällen där och började rodda i, hitta flaggor och hitta klistermärken och hitta transportvägar och allting sånt där. Så att, men det var en bra träning, för jag jobbade också sen med fotbollslandslaget när de kom hem på sommaren där. Så att,
ja, det gjorde det. Det blev liksom, lyckat.
Ja, så det var bägge där vart jag med på köpet, så att säga, fast inte i de deltagande.
Men du stannade inte hemma från festen eller hur på Café Opera efter Sägertorgfirandet? Det kan du inte säga, eller hur?
Vi tar det i en annan podd, va?
Vad minns du för spelare där, Erik? Om du inte får säga Salo och Peter Forsberg som ju var de största guldhjältarna.
Ja, men jag minns väldigt många eftersom jag själv var mitt i en aktiv karriär. Och Lars Ostenbergström, tränaren i Luleå, minns att han sa till mig: titta på Salo, det är så du ska spela. Så att... Då skulle jag försöka mixa Jarmo Myllys stil, vilket jag försökte härma, och Tommy Salo. Det var inte det enklaste, men Tommy var ju det är en av våra bästa målvakter genom tiden. Och hans prestationer och räddningen på Korea, när han säkrade guld efter Foppas magiska straff. Då låg jag och skrek framför tvn. Mm.
Vad hette andra och tredje målvakten?
Ja, det var ju brottaren. Det var ju Håkan Algotsson, eller hur?
Exakt, yep. Det är en klassiker.
Ja.
Den kan du vinna många frågesporter på när du plockar fram honom, va? Sen andra sådana här namn som man egentligen inte... Krippe du Boje, Roger Hansson, Niklas Eriksson var väl med också?
Niklas Eriksson, den puderkloke centern. Roger Hansson gjorde 5 mål, minns jag, i den här... turneringen lite, han är ju tränare nu för Rögle som vi sa i början på podden. Och sen Mats
Sigge
Näslund,
Svensson. Sigge Svensson,
Håkan Loob som jag såg berätta på 3 Kronors ex-konto att det här uppbyggnaden och nervositeten när man skulle lägga straffar och att det betydde så mycket, och det var ju första OS-guldet gör för i svensk hockey. Så, nej, det känns som igår, eller som att det var 100 år sedan som Tåström brukar sjunga.
Ja, det var faktiskt så att jag läste om det där, att Algotsson lämnade turneringen för han skulle bli pappa. Så att så Sundlöv kom över och var med i slutet då. De hade just ju varit två målvakter, gissar jag, på den tiden kanske. Vet du vilka som gjorde finalmålen som avslutning? Det blev 2-2 i ordinarie tid, Sverige-Kanada.
Affa gjorde väl ett, va?
Nope. Du har nämnt
Sigge
ett
namn innan
här.
Sigge gjorde ju ett. Sigge gjorde ett.
Slagskott.
Stämmer, Magnus Svensson. Och så var det en back till. Också därifrån samma anknytning som Svensson.
Thomas Jonsson.
Yes.
Ja, men det är Affa det. Herregud,
ja,
han är inte smeknamn.
Nej, Affa.
Alla vet hur
det är Affa. Det känns inte alls.
Ja, men du laggar lite, Håkan. Det laggar lite. Men jag hörde inte, men däremot så...
Affa, okej.
Men sen, brottarsonen, en favorit till mig. Han och Pekka Limmark var ju... Alltså, Roger Nordström. Kommer ni ihåg honom?
Ja.
Det är också sådär... Han tränade mycket brottning, för hans pappa var duktig i brottning. Det var en sån här riktigt, alltså vass målvakt. Vann ju 2 SM-guld tillsammans med Pekka i Malmö. Och var ju från och till i landslaget också. Och han var en sån, jag minns en gång när han blev utbytt i Delfinen. När vi mötte, då blinkade han till mig när jag stod och öppnade båsdörren. Och tänkte jag, fan vilken underbar person alltså. Själv ville jag ju gräva
ner mig
när
han
blev utbytt.
Men var han med OS eller vad kom han in här för då?
Jag vet inte. Ja, men han var med i VM 94 var han med, men jag kan kanske att han var med i OS 94 också.
Nej.
Du får kolla, exakt.
Ja, men jag kollar här.
Men det var en fin målvakt där. Vi måste nämna också en av mina favoriter som var med vann OS skulle också. Stefan Örnskog. Han som man tittade på många gånger i Rosenlundshallen i Jönköping. Men det var kul, lite nostalgi att åka tillbaka till OS-guldet 1994. Vi kan dyka ner ett annat favoritguld till dig, Erik, och ett till Håkan i senare podcast. Och Håkan ska få prata eventuella VM-spelare också i nästa avsnitt. Så vi lovar inte kommer ta så här lång tid som det här gjorde. För det var trevligt att samtala. Och förlåt, Erik, att vi har dragit över tiden med 7 minuter. Du som är stenhård podcastproducent. Du får dra det på Håkans lön helt enkelt.
När vi kom in på sådana trevliga guldminnen så accepterar jag. Vi har dragit över 1 minut och 45 sekunder, och med våra mått mätt är ju det ingenting.
Det är ingenting, nej. Men vi har gått igenom allting också. Vi har pratat det som har hänt i SHL, i Hockeyallsvenskan. Till och med varit ner i Hockeyettan och pratat Alvesta SK lite. Och Boden fångade väl upp där också. Så att det är en angenäm förmiddag, och hoppas att ni uppskattar den här podcasten. Alla hockeyvänner också, glöm inte bort NHL-hockeyn som ju pågår i raska skär. Lördag TV10 via Play, Carolina mot Winnipeg 18.35. Sen söndag, som Erik var inne på V-Sport Vinter och via Play 18.00. Över en timmes inför studio tillsammans med Håkan och Valentina. Och matchen är Washington-Arizona. Vi hoppas det kan bli någonting, och framförallt att det händer lite trade så det kan krydda vår sändning. Och så jagar vi på intressant innehåll också. Avslutningsord?
In och blicka på Oliver Shillington också, som öppnar upp och berättar om vad som händer bakom fasaden. Intervju av Jonathan Lindqvist. Det finns där på Viaplay. Sök bara på mitt ex-konto eller Viaplay Hockey eller Niklas Gide, så hittar ni det där. För det är viktigt. Han bryter ju stigman och förändrar för kommande generationer. Så starkt av Oliver, att modigt att våga berätta, och härligt att han mår bra och dels personligen själv, hans personliga hälsa, men också att han är ute på rinkarna igen och förgyller världens bästa hockeyliga.
Underbart, det var en suverän intervju det där, och väldigt, väldigt kloka ord av honom där. Härligt att se honom tillbaka på isen och vara så bra också. Håkan, underbart att du är tillbaka i gammal god form också. Till gymmet nu, direktören, så ses vi i studion på söndag.
Det gör vi.
Snabb fråga bara, kan du podda ifrån Spanien / Portugal?
Det beror alldeles på om jag är på halfway house efter 9 hål då, självklart, så då får ni tajma in det. Och sen måste jag få sitta i skuggan och sådana fall, för det är väldigt soligt och varmt där nere, vet jag.
Ja, det får du.
Den blir för varm annars, så det är klart det ska vara i skuggan, ja. Eller hur?
Klart,
nej, underbart. Det får bli, det löser vi till nästa vecka. Det är klart att Dirren ska vara med direkt från Spanien och berätta hur många birdies han har gjort. Det är du väl värd, Håkan. Tack Håkan, tack så mycket Erik, och tack alla
ni som har lyssnat på den här podcasten. Vi ses i rutan på söndag. Ha det gott!
Andas och njut!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.